Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.
God morgon och hjärtligt välkomna ska ni vara till Fotbollsmorgon. Vi skriver in den 19 september, vecka 37. Det är mycket som är bra med den här dagen, Robin. Inte att Jesper är borta. Nej, så... på honom saknar vi. Mm. Men det är ju måndag. Världens bästa dag. Känner du samma sak? Nej. Att man längtar till måndagar. Att liksom så här, söndagen, smack bort. Måndag kommer du ha allting framför dig. Ny start, nya möjligheter och en härlig vecka. Alltså jag studsade upp imorgon och tänkte, grym start, träffa Robin Berglund.
Ja. Instinktivt vill jag säga emot. Men sen så tänkte jag på hur, när jag gick och la mig igår, hur peppad jag var på idag.
Du ser, måndagar, ja. Bästa dagen.
Ja, det är stora ord, men det är väldigt kul att vara här med dig. Ja.
Det gör mig nästan generad.
Men släpp ut håret!
Nej, det är väldigt sällan jag gör det.
Mm, jag vet.
Mm. Så här är det. Jesper Hoffman och jag, vi gillar ju varandra. Men vi lever ju helt olika liv. När jag är på botten och liksom städar och gör grejen och liksom så här, håller samhället på något sätt flytande. Mm. Så lever ju Jesper ett liv i sus och dus. Mm. Jag vet inte riktigt var han är någonstans den här morgonen. Men han är någonstans ute i stora världen. Jag har sett någon form av jet, någon form av stor båt, någon form av turkost vatten. Mm. Gör att inte han kan vara här. Mm. Men det var ett väldigt bra program trots det. Ja. Idag. Bland annat så kommer ju vi prata med Daniel Ekvall, idrottspsykologen. Ska prata lite grann om att prestera under, ja, under press. Mm. Och kanske lite grann hur man ska ta hand om den stackars olyckliga Hammarbyaren som gjorde självmål på slutet. 18 år, ung, jobbigt. Leopold Wahlstedt, en svensk i Norge som ingen känner till, typ, med landslaget. Han kommer vi prata med idag också.
Fimpen-läge.
Ja, lite fimpen på det. För de som kommer ihåg. Ja. Nu är ju vår redaktör från Åland. Mm. Så jag tror inte han vet vem Fimpen är. Vilket är väldigt roligt.
Man skakar på huvudet så att det går upp på riktig skalan. Ja.
Viktor Edvardsen. Ja. Kommer vi ta ett snack med också. Och han svarade bara, imorgon klockan 9, kanon!
Ja, det väntat.
Ja, det var hans. Och sen så såklart gå igenom Division 6-lagen. Mm. Hur det har gått under helgen. Och sen så det stora samtalet idag kommer hamna om Qatar. Tillsammans med Noah Bachner. Expressen har börjat med en ny granskning som kommer snurra, eller som snurrar där, började i lördags tror jag.
Ja, just.
Handlar om hur fotbollen lyckats hamna där vi är idag. Mm. Du har ju spelat sjukt mycket matcher i den här helgen och du är en helg som är lite roligt för vet de bara portionerar ut bra matcher under vissa helger känns det som. Mm. Och sen kör de lite mer för oss finsmakare de andra helgerna. Mm. Men det är ju lite kul när till exempel Dortmund och Schalke gör upp. Mm. Det är ju ganska, ja men det är ju hårt däremellan. Mm. Hur var det här mötet? För du gillar ju Borussia Dortmund och du sitter med en väldigt, väldigt fin retro, ser det ut som, tröja. Men det här derbyt, hur var det?
Det var väldigt efterlängtat. Det har ju varit corona och Schalke har varit nere och vänt i Schweiz. Och det var fantastiskt. Det var det var sånt jävla tryck. Det var det här som vi har pratat om tidigare. Man kände det genom tvn liksom. Mm. Det var bengaliskt och det var mycket, mycket känslor. Och det var känslosamt på plan. Och, sen,
apropå kids också som avgör så var det någon liten young guns er som fick göra avgörande målet.
Ja, visst, visst.
18 år och sådär.
Ja, har han fyllt 18? Det kanske han har gjort det, precis. Med KK. De ändrade ju reglerna för, han var ju 16 när han fick debutera och det fick man inte vara. Nej. Men sen så ändrade de reglerna så att han fick göra debut.
Men man fick vara 15 och 17 men inte just 16.
Ja, det är viktigt för dem att det är 16. Men, och han har ju inte fått chansen ordentligt. Nej. Utan det har ju varit folk i vägen från Norge och sånt. Och nu har man tagit in Modest som inte har gjort bra ifrån sig alls, gjort ett mål. Men igår så får Mokoko hoppa in och ta verkligen chansen. Och sen, så det var ju jättevackert.
Roligt. Du, jag satt och kollade på Helsingborg MFF igår lite grann. Det är ju en cool arena, Olympia, när det är fullsatt. Och så satt jag och tänkte så här på Helsingborg, bryr man sig så mycket om, nej men egentligen inte så mycket om Helsingborg, alltså vet så här, att det är inget lag som berör på det sättet, utan man har ju ganska sent så fick man upp ögonen som fotbollssupporter i mitt fall, i alla fall. De var ju borta hela 70-80-talet, så fanns de inte i högsta ligan. Sen gick väl de upp på 90-talet där med Henke, och det blev lite så här, Helsingborg började alla prata om, så man sa, ja visst, kul med dem. Så det betydde inte så mycket.
Nej.
Man hade inte den relationen med dem. Och så tänkte man så här, Degerfors har man ju en relation med sen serien. Men å andra sidan, vill för allsvenskan är stort, så behövs det ju de här derbymatcherna. Jag tror att det är superviktigt.
Ja, just det.
Viktigt för Malmö, tänker jag också. Och är det inte roligt att trots att man kan vara precis hur tät som helst, så när det blir en derbymatch så kan det ändå bli...
Ja, och alltså var det som hände då? Du får berätta. Jag upplever inte att de har varit jätteövertygande på slutet heller.
Nej, det är klart de inte har varit det. Men om man ser spelare för spelare, vad de sätter in liksom, och vad de har på bänken, så ska ju Malmö inte ha något problem att städa.
Det har ju gett varenda match hela året.
Ja.
Nej, kanske inte. Men i fler matcher än den här i alla fall.
Ja, ja, men så är det ju.
Men du upplevde ändå att det var, derbyt gjorde någonting med matchen liksom.
Ja. Allt. Och inramningen alltihopa. Bra väder. Ja, men rätt bra arena. Ja, men coolt. Vad fan länge sedan man... Och sen har det varit pandemi och de har varit borta och rätt sådär. Så att det var häftigt att se. Men
jättebra.
Kanske den bästa matchen igår kväll var Atletico de Madrid mot Real Madrid. Helt suverän fotbollsmatch ju. Men där tror jag att matchen präglades också så sjukt mycket utav allting som var inför med Vinicius Junior.
Vill du dra en kortis där?
Nej, men han har ju... De har ju... Det har ju varit... jag vill inte använda ordet som han har blivit kallad för. Men du kan tänka att det har varit rasistiskt. Från Atletico de Madrid-spelarna gentemot... Vinicius Junior, och de har varit igång också på att han står och dansar. Och dansar samba. Det roliga med det här är att här då är det då vissa dels experter och annat som tycker, vad fan håller han på med, vad är det frågan om, och liksom det går ju så långt så att Atletico där håller på med det de gör. Väldigt roligt att följa rapporteringen i Brasilien runt det här. Brassan har ju noll förståelse överhuvudtaget vad fan de håller på att snacka om. Har inte de förstått vad det går ut på? Man är lycklig när man lever. Man spelar fotboll. Man trivs. Man dansar. Och liksom man lever ut. Det här är liksom den brasilianska själen. Den här brasilianska kulturen. Och dansa samba kan aldrig vara fel. Och det, alltså det är så upprört och så, liksom så här, genuint arga de är på många håll i Brasilien över just att rasismen och liksom att attacken mot Vinicius Junior. Det slog mig faktiskt som överraskande.
Ja.
Alltså jag har inte sett att de varit så... Normalt sett kan de börja raljera över liksom, att de inte förstår oss. Men nu var det verkligen så här, det här, nu går det för långt. Nu är det liksom en attack mot vår, ja men, själen.
Det är jobbigt när det kommer upp till ytan, men det är också viktigt för oss att se att det finns ju såklart där också.
Vadå?
Rasismen liksom. Att det är bara att inse att det är ju jätteutbrett såklart. Men jag hoppas ju att dansandet att det reclaimas.
Jag tror att det kommer ta ännu mer fart. Nu kommer det liksom bli... Nu, jag menar, Jesus i Arsenal står och dansar. Så jag tror liksom att brassar around the world kommer dansa. Nu kommer det dansa spån och jävels. Vilket är på något sätt härligt. Men jag har ju tidigare inte hyst några egentliga tankar kring Atletico de Madrid.
Nej.
Men efter igår och det som var runt Vinicius så är ju det ett av hate-lagen.
Ja, det är så jävla knepigt för att jag är utan att ta över, men...
Ja, du ska ta över, kör.
Så fort det dyker upp en underdog så hejar jag på den.
Typ Atletico de Madrid.
Ja. Det har ju varit väldigt nice att följa dem. Men det har varit så himla mycket som inte har varit... Alltså, det har ju varit grisigt. Det har ju varit alltså spelet. Simeone, och det har varit liksom, alltså det har varit, och han är också, han är inte heller, och alla behöver ju inte heller vara liksom Guds bästa barn. Nej. Man måste ju vara grisig för att vinna på den här nivån. Det fattar jag också. Men det har varit lite kämpigt att ta dem till sig till 100%. Och jag håller med dig. Det här var ju en spik i kistan för.
Ja, ja. Ja. Ja, men det, och like it, det här gjorde ju ganska mycket till matchen, kände jag. Mm. Alltså att rätt mycket av den, menar, Hermosos liksom över...
Kan vi prata om honom lite? Det var bland det roliga. Det var som att se ett barn.
Ja, kom in på planen.
Framförallt för det som hände då, som inte såg matchen, så det är en hörna som Courtois är ute och han missar bollen på boxning. För att han vill inte boxa Alaba i huvudet. Och då vänder sig Hermoso för att han är bollrädd. Får den i nacken. Och gör mål. Och blir så jävla nöjd. Alltså du vet, det är som att han är så otroligt nöjd med sin insats på det målet. Ja. Och sen har han sån hybris. Det var helt otroligt. Ja. Och får då två gula som båda är liksom framprovocerade.
Ja, det första är ju, då är det ju lagkaptenen i Real Madrid som förvisso gör en ganska ful nersparkning. Mm. Men han får ju kortet. Allting är klart. Vem dyker upp då liksom som... Liksom, sjunde man, ja, in i det hela. Hermoso.
Han var ju långt från situationen.
Ja, ja. Han är springande.
Jag vill också ha det.
Kasta bort människor och liksom vill ta snacket. Och alla är så här, Hermoso, situationen är över. Vi har gått vidare. Domarna visade gula. Ja.
Och vi har bråttom.
Ja, men då sätter han igång, ja, och kör 2 minuters fight där. Och sen lyckas han bli utvisad på slutet. Ja, övertaggad. Men jag tror att hela känslan runt matchen påverkades utav allt som hände utanför. Mm. Alltså min tes där, det går liksom inte att separera fotbollen från samhället. Nej. Utan saker spelar in över så. Vilket gjorde att det var ju liksom på något sätt tragiskt att det behövdes, att det var den liksom facklan som kastades in. Men det är väl klart att när facklor kastas in i ett fotbollssammanhang så blir det lite roligare matcher.
Gud, ja. Fan vad det smällde alltså. Mm. Det har man ingenting emot.
Nej, och i synnerhet inte. Jag älskar ju när det smäller. Mm. Och man nästan måste blunda för att man är rädd för att få sitt... Ja, de kastas in där.
Se höstens bästa matcher med Telia Sportpaket. Du får allt från Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett och samma ställe.
Telia Sportpaket ger dig all sport från Telia och C-more. Inklusive Allsvenskan och Superettan från Discovery+. Förutom alla sporter, turneringar, ligor och matcher ser du också alla filmer och serier. Du kan även lägga till HBO Max utan extra kostnad. Och det bästa av allt, det kostar just nu bara 499 kronor per månad. Och du kan givetvis streama innehållet i apparna eller kolla på det genom Telia Superbox med 4K, Wi-Fi, Google Android TV.
Så, höstens bästa matcher, bara 499 kronor i månaden. Älskar du sport? Skaffa sportpaketet på telia.se/sport. Där ser du Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL på ett ställe.
Tack till Telia som är med och sponsrar Fotbollsmorgon. Du, i England så har ju drottningen gått bort. Mm. De har ju fått en kung, King Charles. Mm. 73 års tid så har han... jobbat för att bli kung. Mm. Han har alltså så här tänkt att du tränar för ett mästerskap. Mm. Och alla säger så här, redan när du föds en dag så ska du ställa upp och göra det här. Mm. Och du tränar och tränar och tränar.
Och det står klockan.
Ja. Mm. Och sen när det väl händer och du ska liksom, det här är allt det du har levt för. Mm. Nu är det dags. Så är det också din livs största sorg som händer runt omkring dig.
Inte tänkt.
Ja, alltså det där att prestera som han gör nu och liksom bli bedömd utifrån kungen och hur han är som kung jämförs med hur hans mamma var som drottning. Ja. Då tänker jag, hur kan man koppla ihop det här till fotbollen?
Ja, det handlar hur ska du lösa det här?
Ja, det handlar om att prestera under liksom så här, att som fotbollsspelare så blir du bedömd på plan. Mm. Ingen bryr sig om vad som hänt i ditt privatliv. Nej. Och då måste man kanske ha hjälp och nycklar att hantera det. Därför ska vi prata lite med Daniel Ekvall som är idrottspsykolog. God morgon Daniel, hur står det till?
God morgon, god morgon. Jo tack, det är bra tycker jag.
En fråga nu. Ett läge som kung Charles är nu, att på något sätt alla ögon på sig och gå in och leverera. Psykologiskt, Hur bör man hjälpa honom? Vad behöver man trycka på inför när det här händer?
Ja, alltså det där är ju såklart väldigt utmanande. Men precis som jag hörde ju lite när ni snackade här, att han har haft tid att förbereda sig. Och sen så, nu har inte jag sett honom liksom igång här, men jag tror också att det är inte fel att visa lite sårbarhet och att man känner lite sorg samtidigt som man kan prestera också. Det är väl det som är lite modern idrottspsykologi, att jag faktiskt kan göra saker tillsammans med olika tankar och känslor, att allt behöver inte alltid kännas rätt, så att säga. Jag kan ändå ta bollen framåt fast jag är lite nervös, eller gå in i en duell fast jag är lite stressad och sådär. Så att, ja, att göra rätt grejer fast man kanske ibland mår lite sämre.
Det är ju superspännande, och du hamnar ju också i lägen emellanåt när du har fotbollsspelare som vi alla bedöms ganska hårt och nästan alltid bedöms utifrån det perfekta. Så här måste man göra, eller så här ska man göra. Och så kommer det spelare dit som har personliga... det kan vara tragedier, eller det kan vara en skilsmässa, det kan vara barnen är sjuka och sådana saker. Hur lätt är det, eller svårt är det för dig att liksom snappa upp de här sakerna?
Det vi försöker göra både i klubb och landslag, det är ju dels att ha en relation med spelarna så att de helst vågar berätta om någonting har hänt. Och man gör ju sån här screening där man får svara på frågor kring stress och sömn och mående i livet utanför fotbollen för att kunna hjälpa. Sen är det väl fortfarande ibland lite stigma kring att man tänker att man är mentalt svag, eller får jag spela om jag berättar det här? Så att det finns ju fortfarande lite utmaningar inbyggt i det här, men det känns som det går åt rätt håll med fler och fler elitidrottare som vågar berätta att man upplever press och stress, eller det händer saker i en karriär som gör att jag mår sämre. Jag blir skadad, eller jag byter miljö, eller jag får inte spela, eller jag ska avsluta min karriär, som också kan vara väldigt jobbigt för jag vet inte vad jag ska göra efteråt och sådär. Så att fler och fler elitidrottare och att ni till exempel tar upp det här, det är ju jättebra. Men som sagt, det kanske finns lite utmaningar än att våga prata om det. Men vi försöker fånga upp det genom screening och ställa frågor och bygga relationer så att spelarna ska känna att man kan prata om det. Och bara att min funktion finns i närheten kanske också öka möjligheten att det är okej att prata om det.
Men i landslaget där man ses 3 gånger per år, om ens det, man kanske till en blir uttagen till 2 av de samlingarna. Det måste vara svårare att bygga upp en sån relation där man känner sig, eller jag gissar att det är svårare då i alla fall, än bara i ett klubblag. Hur löser man det?
Nej, men det är där i klubblag kanske det förhoppningsvis blir mer det här relationsbyggandet. Landslag blir det ju kanske de här screeningfrågor och att vi har också ett medicinskt team som håller lite kontakt med spelarna mellan samlingar och sådär. Så att det blir absolut mycket svårare i landslag. I landslag blir det kanske mer, eller kanske, det blir mer fokus på prestation och få ihop ett lag och sådär. Mer det fokuset än kanske psykisk ohälsa och mående. För att det blir en konkurrensfördel, tänker vi, om vi kan jobba med de här med lagfaktorer och gruppen. När spelare kommer från olika klubblag så finns det ju mycket att vinna där, kopplat till att öka chansen att vinna matcher och sådär. Så det blir mer fokus på prestation kanske i landslag, även om vi försöker såklart fånga upp dåligt mående om det går, så att säga.
Vi har ju sett unga spelare som är jättelovande som kommer fram och sen händer någonting i en match som kan få ganska svåra konsekvenser. Igår såg vi Adjei i Bayern, debutant, som gör självmål, och det är ju klart att den kvitteringen är väldigt viktig för Häcken och extremt jobbig för Hammarby. Vad tänker du hur man ska liksom agera runt en sån ung spelare som gör det här självmålet, så att inte det, du vet vad som kan hända när med unga spelare?
Ja, absolut. Nej, men jag tänker det lilla jag sett så såg det ju liksom bra ut, och omhändertagande från lagkamrater och tränare och sådär, liksom att misstag sker. Nu blir ju konsekvensen såklart väldigt stor här då, men att liksom det hör till att spela fotboll, att göra lite misstag sådär. Så att jag tänker att det viktigaste är hur de allra närmaste liksom agerar, och det försöker vi prata om också i landslaget, att åsikter och synpunkter från de allra närmast. Det är ju det som är viktigt, för det är de som, ja, men som känner till liksom hur man ska spela. Så nu blev det ju ett självmål här, så det var ju väldigt extremt såklart. Men att jag tänker mer så här, taktik och spel, det är ju de närmaste som känner till hur vi ska spela fotboll, och då är det kanske de åsikterna som är allra viktigast. Om ni tänker er liksom en lök med massor av lager, så finns det människor längre och längre ut som kanske också har synpunkter och åsikter. Och det får man väl mer acceptera, att någon skriver något på Twitter allra längst ut där. Men,
fast problemet men är ju att när det tåras ögonen, så är det strunt samma varifrån, i vilket lager det kommer ifrån. Då har man ju tårar. Är det liksom att rekommendera att spelare inte går in och kollar i sociala medier? Eller känner du att fejsa det, se vad som skrivs och hantera det? Hur tänker du?
Ja, där har det ju varit väldigt individuellt. Det har ju varit Danielsson och det har varit Marcus Berg och Jimmy Durmas, och liksom, det har ju hänt massor med grejer genom åren, och där har det ju varit, där har ju även liksom våra mediepersoner hjälpt till liksom, att ibland kanske man har stängt av kommentarsfält, och ibland har någon känner att jag inte bryr mig ändå, och någon tycker det är jättejobbigt. Alltså det är väldigt varierat, så att det får man nog individuellt göra en plan liksom, hur man, ja, vad passar mig allra bäst så, för att, men ändå någonstans jobba med det där tanken. Det är jättesvårt såklart, och i det här fallet liksom med tårar i ögonen, men att det finns olika nivåer ändå trots allt, att försöka, ja, de som är närmast liksom, det är viktigaste synpunkterna, men det är jättesvårt, det är en träning i det här, såklart.
Härligt, Ekvall, vi önskar dig all lycka till med landslagssamlingen, och ta gärna ett extra snack med Peter Wettergren emellanåt, han har en rätt stökig granne som provocerar.
Jo tack, jag har hört det.
Ja.
Tack så mycket.
Tack, hej då.
Hej.
Så här är det. Oliver är ju den som kan bäst om den division 6-fotbollen.
Ja.
Eller, ska vi säga, de som har lite grann att jobba på.
Ja, men precis.
Och vi vill ju då, i division 3 är de väl i, eller är de 4 nu, Haparanda?
4.
De är i division 4. Mm. Där var det ju derby. Alltså på riktigt, är du på väg från Haparanda till Luleå, man måste till Luleå emellanåt, så passerar man ju Kalix.
Mm.
Och Kalix och Haparanda har en jävla beef. För Kalix ville ha Ikea en gång i tiden, och det ville Haparanda också. Så att det är liksom, det slits mellan de här två. Mm. Kalix ville ha Robinson, Haparanda ville ha Robinson, Haparanda fick Robinson. Alltså det är så här, det händer grejer. Ja. De gillar inte varandra riktigt där.
Nej, precis.
Och nu i helgen möttes de.
Mm. Det var ju toppstrid där. Haparanda tror jag låg på en tredje plats.
Mm, och Kalix ledde.
Exakt.
Oj. Mm.
Och de hade ju den här division 4 norra Norrbotten. Vi tog en liten avstickare från division 6-lagen för att det var en sån speciell serie. Det var ju noll oavgjorda.
Mm.
Då är det ju ironiskt, eller det är kul att den här matchen då, toppmatchen som vi liksom pratade upp inför helgen.
Nej, exakt.
Den slutar 1-1.
Nej!
Jo.
Så nu har vi kryss.
Och det innebär ju att så här, jag är väl den enda som bryr mig om Haparanda, hur det går för dem.
Mm.
I studion.
Ja.
Och nu när vi har massa kryss så är liksom, det är inte lika spännande för er, tänker jag.
Nej, precis. Serien tappar lite sin usp där, skulle jag vilja säga.
Verkligen.
Ja. Verkligen. Ja. Så du tänker att vi lägger ner...
Nu lämnar vi.
Om det inte är så... kan vi hålla lite koll på Haparanda. Absolut. Om det är så att de skulle börja klättra. För det vore ju fint om de fick leva upp i division 3.
Verkligen.
Ja.
Ska vi gå vidare till den riktiga division 6-fotbollen då?
Ja, nej, men vi har plockat ut lite härliga resultat från helgen. Vi kan väl börja med Järpås som ligger här tvåa på vår tabell. Så de är alltså de näst bästa förlorarna.
Ja, så att de är alltså det näst sämsta laget.
Ja, precis.
Tycker du att minut 70 var rörigt? Då kommer det här, bäst på vad sämst, rankat uppifrån.
Men alltså, om vi ska förklara det, så är det så här, det tolfte laget här, det är det tolfte sämsta.
Mm. Precis.
Alltså, de är det bästa laget, egentligen.
Mm.
Och det sämsta laget i den här listan är ju de som är etta, men de är ju bästa sämsta.
Mm. Det är liksom Sveriges värsta bilförare.
Ja, har du sett det?
Nej, men jag tror att det är samma upplägg. Ja,
titta bara
ett program som liksom går ut på att du kan vinna det. Det går ut på att du kan vinna det bara genom att vara sämst.
Just.
Vilket känns som ett ganska enkelt format egentligen.
Ja, det är bara blunda.
Det är bara blunda och köra.
Ja, precis. Ja. Så kommer du vinna det.
Men Järpås i alla fall, de gästade Mellby i helgen. kanske hade tänkt att det kunde bli en chans på poäng, men så blev det inte. Det blev en stor, tung förlust. Slutade 17-0 till
tränaren Jonas Andersson efter matchen säger det. Tycker ändå att vi börjar matchen bra. Vågar hålla i bollen och pressa lite högre. Sen gör tyvärr Melby mål på deras första anfall. Vi avslutar ändå aningen bättre, men då har siffrorna sprungit iväg alldeles för mycket.
Jag tycker man ändå är kul att här, vi börjar ändå matchen bra, men sen gör de mål i sitt första anfall. Det innebär det.
Helt andra perspektiv på livet än alla och
så. Jag tror att det är så att Järpås haft avspark.
De är så jävla säker
avspark. Kör några passningar i backlinjen och sen skickar de iväg den och säger, härligt grabbar, vi fick upp 3 passningar.
Och tränaren, han tror inte sina ögon. En komplett avspark.
Fick de ihop 3 passningar?
Men sen måste vi gå till en kul nyhet. Om ni kollar på tabellen så ser ni att vi har fått ett nytt lag som ligger 12. Och där har vi IFK Velen, Mackanbergs moderklubb. Ja, och de har en etta i vinstkolumnen. Så de vann faktiskt i helgen. Så det är första laget att vinna av våra lag.
Så de är inte nya in på listan?
Nej.
De är nya... De tog ju segern där.
Mm, precis, mot IFK Ås. Med 2-1. Lenny Paulsson blev stor hjälte med sitt segermål i 78:e matchminuten. Men istället, vi har ju pratat ganska mycket om våra favoriter som toppar den här serien. Venestad IF. Och de mötte ju en bottenkonkurrent i helgen. Svenköps IF. De hoppades på att det skulle bli poäng där. Men tyvärr så föll de...
Hur tänkte de då?
Ja, det kan man ju undra hur de tänkte där. Det var ju ändå botten, men de mötte näst sämsta lagen i sin division. Men det slutade tyvärr med en förlust med 1-2, knappa 1-2. Och vi har faktiskt med oss en röst därifrån, ingen mindre än IF, eller Venestads IF tränare och lagkapten Jerry Cederholm. Välkommen till Fotbollsmorgon.
Nu hör jag er.
Ja, det är kul att ha med dig här på Fotbollsmorgon. Vi måste ju börja med matchen i helgen, ta oss igenom den. Det blev ju lite tråkig utgång där, men det var ju nära att ni tog årets första poäng där ändå.
En inledande straff tidigt vi fick, och den lyckades vi givetvis bränna med. Så nu är den här serien.
Var det du som tog den eller? Du är ändå kapten och tränare.
Nej, vi har ju en utnämnd straffskytt som tilldelade en av killarna där på plats. Han hade det, vunnit den på en träning, så sa vi det. Du, det är det som slår den, vill du ge bort den så gör du det. Mm. Och det var den kille som kom fram och han skapade straffen, så han fick slå den också. Det gick som det gick. Målvakten gjorde en snygg räddning.
Du vet vad man brukar säga, det när man blir nergjord ska man inte ta straffen.
Nej, precis. Och det han som blev nergjord, ja, han tog straffen och det... Det blev dessvärre därefter. Men det är synd. Målvakten gör en snygg räddning.
Ja, vi måste ju gå tillbaka lite grann. För när vi pratade om ditt kära lag från i första avsnittet, när vi började med det här följa division 6-klubbarna, så gjorde ju David sig lustig över en lagbild där vi såg målvakten. Så visade det sig att det är du, Jerry, som är målvakten på den bilden.
Det är jag som är målvakten. Purfärsk eller vad det var, purung. Ja, man är 38 år gammal. Så att, och det var väl inte kanske den snyggaste profilbilden jag har sett i mina dagar. Men jag stod i mål 20 minuter i den matchen. Det är så att jag har en ruptur i vänster axel. Så att det var 20 minuter av försök att stå i mål. Sen byter vi målvakt. Sen står vi vid sidan då.
Men fan, jag är så jävla nyfiken på hur håller man uppe motivationen. Jag har Korpen lag 2 förluster. Då kommer det typ inga på matchen efter. Det är jättesvårt att skapa upp folk. Liksom. Hur fan lyckas ni? Alltså, förlora fattar jag hur man gör. Men hur pallar man ladda om?
Det är mycket mentalitet på de här grabbarna för att spela.
Både jag och nej.
Ja. Alltså, alla vill vinna en fotbollsmatch, men säsongen har sett ut som det gjorde. Vi var i den situationen vi var i mars. Alltså, det var att lägga ner eller bara få ihop ett lag. Va? Mm-hmm. Och de killarna som faktiskt har tagit sig till klubben, burit tröjan med värdighet, som jag tycker ändå stått upp match, inget gnäll. Alltså de orkar ladda om, för att de har ju insett lite att visst, vi får stryk i matcherna, men vi har jävligt kul tillsammans. Och det de visar, det är fan vissa proffs som inte klarar av det. Och då har de bra mycket mer betalt i veckan för att spela lite fotboll. De här killarna gör det på sin egen fritid. med stort hjärta. Det får man ge dem en stor eloge för. Jag försöker motivera och försöker få de här killarna till att förstå att det de gör betyder någonting också. Även om resultat och annat ser ut som det gör. Den idrottsföreningen jag har nu liksom spelat det i över, vad är det, 25 år. Mm. Det är något jag brinner för enormt mycket. Och det vill jag visa dem vad det betyder för mig. Och att spela en fotbollsmatch handlar inte alltid om att vinna. Utan i vissa fall så kan man förlora som vi gjorde med 22-1. Och ändå fortfarande gå av planen och inse att fan, vi har ändå gjort det bra ifrån oss. Och krigat på enligt våra förmågor och vårt sätt.
Alltså jag är helt, blir helt varm i hjärtat. Mm, men hur får ni ihop spelare? Ni är 60 pers som bor i den här lilla byn. Jag satt ju och raljerade lite grann där om att jag trodde bilden gjorde inte dig rättvis. Du såg bra mycket ut, äldre ut än 38. Och då tänkte man att de tar med liksom det de har. Liksom. Ja. Lever någon bra? Ler och spelar?
Ja, men alltså det. Jag kan minnas tillbaka till en 6-7 år sedan. Då hade jag B-lagsfotbollen där var lagledare. Då raggade jag ju fotbollsspelare på nattklubben 2:45 på kvällen. riktigt så illa är det inte denna säsongen. Utan vi har haft en 22-24 personer som har anslutit till föreningen plus en 6-7 spelare. Men det är vardagslivet. Man har familj, man har jobb. Och sen har man sådana på en liten reservlista som man försöker nå ut, som har valt att lägga skorna på hyllan och tvinga dit dem 1-2 gånger bara för att de ska få liksom motionera lite.
Är det samma sak när du tar ut A-laget, att du kollar hur alkoholintaget var dagen innan eller?
Vi har ju inget B-lag, vi ska vara glada vi genomför A-lagssäsongen detta, utan nej, denna säsongen är alltså. Vissa matcher har varit jättesvåra. Då har vi startat med både 10 man och sen har vi varit nere. Vi spelade som minst med 8 personer i en match. Men det var för att 2 gick skadade. En drog korsbandet och det var där jag fick mina frakturer i foten och rupturen i axeln. Men vi genomförde matchen och förlorade med 9-0 med 8 man på plan de sista 30 minuterna. Tycker jag det är heroiskt.
Ja, absolut.
Men du, innan vi rör oss vidare så vi tog ju upp det här slagordet som ni ofta använder av i det är bra nog som vi gick igenom. Vi vill ju ändå höra en äkta Venestadbo köra på bred liksom dialekt det här.
Skånska är det, va?
Ja, precis.
Det är bra nog.
Ja, gott.
Satan, nice.
Där, vilken smäll.
Ja, verkligen. Ja. Woof,
det var den där gör du fan starkare än Nannskog.
Ja, visst, så är det.
Ja, så är det. Nej, men du, jag har en helt annan bild av Venestad efter det här samtalet. Så att från och med nu så vi måste för USPen är ju Venestad.
USPen är
alltid Venestad. Ja.
Och fan, kommer den här mannen fram till er på nattklubben så ställ upp på
ja. Så jävla. Om Jerry Cederholm närmar er på nattklubben tror inte att det är
något. Ta på er benskyddet.
Det handlar bara om en match imorgon.
Ja fan, vi har skor och benskydd i omklädningsrummet. Det enda de behöver komma dit med sig själva. Så det är det. Fan, vad härligt. Och allting.
Fan, nu ska vi fan. Vi upp, alltså alla som bor nere nära Venestad. Vilken är närmsta storort? Central, är det Kristianstad?
Kristianstad,
ja. Mm. Närheten är Kristianstad. Ställ upp Venestad, eller
hur? Ja, verkligen. Och sist men inte minst då. Blir det några poäng nu innan serien tar slut, tror du?
Vi har målet inställt på att försöka störa nästa motståndare på lördag borta mot Linderöd. Deras tillträdande tränare gick ut och sa att vi skulle lägga ner verksamheten.
Oh. Så,
vi ska vässa vår dobba och försöka verkligen i allt i den matchen för att plocka poäng. För då kan man inte titulera sig Sveriges sämsta lag om man lyckas slå dem och de får en näsvinda att vi kanske lyckas knipa en poäng. Då är jag nöjd. Mm. Som den personen gjorde, det är sånt man inte vill se när det är småklubbsfotboll. Det är ju till för att folk ska ha kul och att de här småklubbarna ska få överleva. Då går det inte att gå ut och göra på det sättet. Så att, alla tänder, alla skruvdobbar vässade. Vi kommer att komma dit 100% taggade. Och sen hoppas jag att vi kanske får bollen att studsa vår väg denna gången.
Mm. Vi hörs nästa måndag. Jag vill höra allt om den matchen.
Ja, så jag ska be någon filma lite så kanske vi kan slänga iväg ett klipp.
Gör det.
Super.
Och tryck till de här jävlarna. Satan, vi hatar andra laget nu.
Ja, det ska vi göra.
Nu kör vi Venestad.
Ja, absolut.
Ja. Härligt, lycka till, ha en bra vecka.
Hallå.
Tänk på att det är måndag, tack, världens bästa dag. Hej då.
Hej.
Jävla geni. Alltså på riktigt, det är så här fotbollen, det här är ju fotbollen. Mm. Det är så jävla häftigt. Mm. Så att man brinner, man engagerar sig, liksom det här med, nej, vackert.
Hej, god
byter morgon. Plats nu.
Fint att se.
För helt sett program när man kommer in och säger tja och dunkar folk.
Ja. Hej, Noah Bachner.
Hur gör du med den här nu?
Nej, den där gör inte Peter. Någonting med. Ja, du bara sitter och pratar.
Ja.
Dyker upp nu och vi säger hej då till Oliver Järnberg som är från Borlänge. Mm. Och så får vi in Noah Bachner som är från Stockholm. Äntligen! Ut med bänderna in med storstadsfolket.
Han räknas
hit. Var är du från?
Järfälla.
Ja, jajamän.
Tack.
Det är storstad. Eller ja. Skitsamma, vi ska inte prata om det.
Det kan vi göra.
Så här är det. Vi fick ju reda på under nyligen att Norge säger nej till VM i Qatar. Förbundet har bestämt sig att det inte blir någon representation i Qatar. Medan Sverige har meddelat att man såklart kommer resa till Qatar. Och då är såklart, liksom, borde man haka på sin granne? Det är en ganska uppenbar fråga, för det kommer vi aldrig göra. Norge har varit mycket tydligare, liksom, på synen av VM i Qatar. Jag tänkte att vi ska komma tillbaka lite grann till när vi pratar om, liksom, bojkott eller inte. Liksom, det här mästerskapet som är på väg att komma igång. Men du har börjat skriva en artikelserie i Expressen. Om, liksom, där man, liksom, inte bara fokar på Qatar, utan hur hamnade vi här? Mm. Alltså med, om man fall of the money ungefär, vad som har hänt.
Lite så.
Och det är ju superintressant. Kan du först, liksom, berätta, vad fick dig att börja skriva, liksom, inte bara foka på Qatar? För det är nästan det alla gör. Utan det är, liksom,
ja, precis. Det är en bra fråga. Vi började prata för typ ett år sedan kanske på tidningen, jag och mina chefer, om...
Har du chefer?
Men vad vi ska göra inför VM. Och, eller snarare var det kanske att jag började känna mig väldigt drabbad av vad som händer. Och det vill säga, alltså, 2 åren framförallt. Att om man då har haft Qatar som en milstolpe någonstans längs vägen, så hade du på vägen nu då att Saudiarabien köpte Newcastle. Du hade Super League och du hade Putins invasion av Ukraina. Och alla de här grejerna ställde någonting på sin spets i min värld. Att det blev liksom som att hela utvecklingen de senaste 10-15 åren fick... Det kokade över lite grann. Mm. Att det här håller inte egentligen. Och så började jag prata om att, men är inte historien som är liksom mest intressant från vårt perspektiv, vi som bevakar svensk fotboll, varför Sverige inte är en del av den här utvecklingen. Så egentligen så var det så, liksom, startskottet till hela reportagen som vi började rulla ut i lördags då. Att för att förstå att VM spelas i Qatar så måste man fatta vad som har hänt med fotbollen. Och som svensk så kan det också finnas en vits att förstå varför vi inte har hakat på det tåget riktigt.
Vad kommer anledningen till att vi inte har gjort det?
51%-regeln är väl den största anledningen, tror jag. Det var ju extremt nära att vi avskaffade den för ungefär 10 år sedan. Men det var det första delen handlade om lite grann. Att, man kan se väldigt tydliga grejer vid det här laget som har hänt överallt, men inte här. Och tydliga särdrag i svensk fotboll egentligen. Och mycket av dem går att förklara med att vi har demokratiskt styrd medlemsägt fotboll. Liksom.
Men det är många länder som har det. På pappret. Spanien har det, Tyskland har det.
De har inte bara, de har inte de reglerna. Alltså spanska klubbar har inte.
Varför ytterligare regler vi har?
Spanska klubbar kan ju till exempel bli privatägda. Det är att de största spanska klubbarna fortfarande på pappret är medlemsägda. Men de har ju funkat på ett annat system med sina presidentval och sådär. I Tyskland har de ju till exempel ett par undantag från den här regeln. Där om du liksom visar att du kan finansiera klubben och driva den hållbart under tillräckligt lång tid, kan du få ta över en egen ägo. Hoffenheim var ett sånt exempel, tror jag.
Wolfsburg
och Bayer Leverkusen, samma sak, att ett företag startar hela satsningen. Sen har du ju Red Bull-koncernen, vars satsningar är ju liksom inte heller... vem som helst kan inte riktigt bli medlem i praktiken. Så att man kan ju diskutera hur mycket det funkar så. Man kan också
Så har vi i Sverige också. Vi har ju AFC Eskilstuna där egentligen inte alla kan bli medlemmar. Och där de kör en, som en variant utav Östersund under en period, kan man väl säga, med Daniel Kindberg. Blev ju i praktiken en variant utav föreningsdemokratin.
Alltså saker kan bli i praktiken i Sverige också. Det finns ju fler exempel än de lagen. Och vi skriver om ett sånt lite senare i serien också. Men det har också varit så då att när det riktas fokus mot det här och blickar, då öppnar de upp medlemskapet på hemsidan, för annars så RF säger ju nej annars. Mm. Så att det är liksom mer, det är hårdare hållet i Sverige. Och Norge är ju likadana som vi är, ska man säga. Mm. Men det som är intressant nu då är ju att i Norge har det ju börjat en stor debatt om att man ska upphäva det här på något sätt igen. För att de upplever att de behöver få in mer kapital för att kunna tävla med till exempel Danmark då, som rycker ifrån Sverige ganska mycket. Så att tittar man i hela europeiska landskapet så tror jag att det är Sverige, Norge och Island som har system som påminner om varandra. Men resten är ju då, 50, det finns medlemsägda klubbar. Ja. Benfica är väl ett av de bästa exemplen i hela Europa. De får väl in hur mycket intäkter som helst på sina medlemsavgifter. Men medlemsägda föreningar i övrigt är ju liksom, jo, de finns där ute, men de ingår inte i ett system som funkar som det svenska riktigt.
Vad är det som, om du ska beskriva det unika med det vi har, ja, och Norge kanske, men Island,
ja,
alltså som är så hårt. Hur kommer det sig att vi har hamnat här?
Ja, det var ju att det som händer i början på 2000-talet är ju att du får en helt ny fotbollsekonomi i Europa. Och det spiller ju rätt snart över på sporten. Så man ser då att klyftorna börjar öka väldigt snabbt. Från att Abramovich köper Chelsea så börjar den här kapprustningen som sen späs på av att Abu Dhabi-gruppen köper City, Qatar köper PSG och så vidare. Sen fram till nu då. Där. Sen kommer ju mycket amerikanska riskkapitalister och deras påverkan kanske är lite underskattad. Man pratar väldigt mycket om oligarker och alla de här politiska motiven i bakgrunden för de här statskassorna. Men de amerikanska ägarna har ju drivit sporten i en riktning som är kanske ännu mer påtaglig över tid. Sådär. Det man börjar göra i Skandinavien då, både i Sverige, Danmark och Norge, det är att börja blicka mot det här gapet som ökar och tänka på vad är det vi ska göra, vad ska vi göra för att komma ikapp. 2007 så vill ju då en affärsman, utvandrad affärsman som heter Björn Sundeby köpa Division 3-klubben Moheda IF i Sverige. Och döpa om den till FC Gloip. För att det heter hans företag i Schweiz. Och när han inser då att han inte får det för människorna i den här klubben.
Han kunde inte hantera den informationen på ett bra sätt.
Men hade du hållit på FC Gloip?
Vad är det? Festligt namn bara. Det är en enkel man.
Jag tycker att Gloip är svårt att säga.
Ja, det var det kanske det för på kanske.
Ja, FC Gloip. Låt som han har sagt fel. Men i alla fall. Han vill köpa klubben då. Och då Moheda säger, det får du inte göra. Så då skickar de in en motion till Riksidrottsförbundet. Och den står att vi måste upphäva den här regeln. Och det har liksom inte varit någon diskussion, stor debatt om det här i Sverige. Den har funnits då i 8 år sedan man fick börja bolagisera klubbarna. Men plötsligt då är det liksom som att förbundet, fotbollsförbundet och hockeyförbundet säger att det här måste vi fan göra. Mm. För det måste vara in extern kapital. Och då får de liksom uppgift av Riksidrottsstyrelsen, tror jag det är, på Riksidrottsmötet. Att utreda här då, kom med en utredning. Och sen håller det där på varje Riksidrottsmöte fram till 2013. Och på vägen då har kommit för fotbollsförbundet framförallt fram till att det vi ska göra det är att ha en 10%-regel. Vi behöver inte oroa oss för att externa finansiärer flyttar klubbarna, kompromissar med de idrottsliga kärnvärdena eller säljer av spelare för egen vinning. Och sen så då kommer brytpunkten 13 där supportrörelsen framförallt tillsammans med ett gäng klubbar och klubbledare i Sverige mobiliserar så pass mycket.
Vilka klubbar var det som drev på?
Ja, framförallt Malmö och IFK Göteborg som inte ville avreglera den. Diskussionen handlade mycket om att den skulle flyttas ner från RF-nivå till fotbollsnivå. Men det rådde ju ingen tvekan om varför man ville flytta ner den. Bosse Johansson som var SEF-ordförande på den tiden. SEF-ordförande. Han pekas också av många ut som en som stoppade det mycket. Och som drev på för att avreglera framförallt verkar ha varit Bosse Lundqvist och Tommy Theorin och Kenneth Håkansson från hans krona, tror jag.
Vad är tur för Bosse själv var ju en fotbolls... supporter och klubbledare. Han har ju Leeds... sin kärlek till Leeds. Så han har ju förståelse för
supporterperspektivet
i sånt där som kanske lätt glöms bort. Är du nöjd med att det blev som det blev? Alltså om du får kosta på dig en personlig reflektion på det här.
Nej, men jag har nog, anledningen till att jag börjat tänka så mycket på det här är nog att jag har ju upplevt baksidan av det andra systemet ganska mycket eftersom jag håller på Newcastle. Så att jag ser ju förtjänsterna med det här systemet väldigt enkelt. Och jag tycker också nu när man överblickar de senaste 10 åren vad som har hänt här och vad som har hänt där. Och så ser man, jag menar för mig är det helt bisarrt att läsa de här gamla remissvaren om vad som måste hända med svensk fotboll för att det ska fortsätta överleva och bla bla. Och sen så plötsligt så stormar det supportrar Old Trafford och håller upp skyltar och ber om 51%-regeln. Det var ju det vi skulle åt, det de hade där liksom. Och de vill inget heller än att ha i alla fall lite grann. England utser en independent football regulator för att försöka förstå hur de ska kunna återskaffa en promille supportermakt liksom. Så det här är ju hela fotbollseuropas största fråga, latent eller väldigt aktivt just nu.
Det är intressant stora problemen i England, det är ju till exempel att om du ska köpa en klubb så är en av de starkaste liksom, incitamenten för att alla ska gå med på det. Det att du säger så här, vi kommer tillåta att det finns en supporterrepresentation
i styrelsen.
Men sen, vad det är, om
vilken
det är någon,
den personen?
Ja, om det är någon, om du kan sitta där bak eller du kan, ja, du får inte sitta vid bordet eller... Men en gång i tiden så var faktiskt den här, hon gick lite grann på matcherna, så att här har vi en supporter. Alltså det är väldigt långt ifrån, så att inflytandet överhuvudtaget finns ju knappt på den. Nej. Vad skulle du säga?
Men, alltså, du började med att prata om Qatar och om Saudi, Newcastle, och sen så säger du att i Norge, Sverige och Island som ligger på något sätt i andra änden av det här, eller som håller stången på något sätt.
Ja, kan man säga.
Är det... Är det binärt så att börjar man lätta på det så är det ditåt det går? Eller går det att släppa in kapital och... Alltså finns det någon som inte är på väg ditåt?
Fundera över vilka regleringar man kan stoppa in då på vägen som skulle stoppa det där. Och jag kan ju tycka att så här, till exempel de exempel som finns på owners and directors test för vem som får äga klubbar. De är ju inte så jätteimponerande. Ofta så är det vem som helst som äger klubban i alla fall. Och jag tror man kan titta på Danmark till exempel. Alltså där har det kommit in extremt mycket amerikanska pengar på senare år. Och även pengar från Ryssland och Moldavien är det väl, tror jag. Som liksom bidrar till bilden av att vi inte på något sätt är ointressanta för den här utvecklingen heller.
Nej.
Sveriges fotboll är liksom en företeelse som går att använda i de här, av samma krafter som har drivit fotbollen i den här utvecklingen.
Men har inte blivit någon loggor eller namn? Det är fortfarande, om man tar Danmark då, alltså, det har inte nått mig typ.
Nej, den historien har inte nått så många alls, tror jag. Alltså, och det är väl också för att vi är väldigt bra i Sverige på att prata om Mittjylland och Nordsjälland.
Just
och säga att kolla vad bra det går för danska
spelare.
De trycker in pengar och de satsar på unga spelare och de vinner massa matcher och går ut i Europa. Men ja,
det finns en
annan historia också.
Nu var det någonting jag skulle fråga dig om, och det var ju tillbaka till Qatar. Men du känner att det här är liksom en naturlig konsekvens utav dit fotbollen har gått, så då blir det Qatar.
Jag ser det på något annat sätt än att liksom... Ja, exakt så. Att det här, man kan inte prata om det här som att de mutade till sig ett mästerskap och sen återgår någonting till något normalt. Utan du måste ju titta på vad som hände 2010 eller 11 när de köper PSG också. Och måste titta på varför den här produkten började bli så attraktiv för den här typen av pengar. Och den hela den utvecklingen, jag menar, vi har haft ett årtionde nu av cupfinaler i Saudiarabien och Qatar. Vi har haft ett årtionde av mästerskap där, av mästerskap i Ryssland. Av ökat inflytande av de här olika aktörerna då. Som, vi hade ju liksom en 5-6 års period med enormt mycket kinesiska pengar i europeisk fotboll. Och den går ju liksom att kategorisera på samma sätt. Att det här var krafter som tidigare inte hade något intresse. Men just Qatar till exempel så är det ju... Jag menar, kolla vem Nasser Al-Khelaifi är idag. Han är ordförande i ECA som är den kraftigaste och mest... Ja, mäktiga skulle jag säga, rörelsen i fotbollseuropa. De har ju UEFA i en liten ask. Han sitter dessutom
alltså,
med.
Det är där alla stora klubbar är
representerade. Och de ställer krav på det. Liksom, han är med i UEFAs exekutiva kommitté. Han är chef för Bein Sports. Han är chef för PSG. Som ju nu har samlat på sig Neymar, Messi och Mbappé. Han bestämmer. Alltså representanten för Qatar statliga investeringsfonden bestämmer.
Ja, och att FIFA är så oerhört beroende av pengarna från Qatar.
Ja.
Alltså hela systemet.
Men det har de ju
många år var ju, ja, och rätt många år var ju UEFA extremt beroende av Gazprom-pengarna.
Precis.
Som skulle komma. Men har nu också öppnat upp då i och med att han sitter i UEFAs exekutiva kommitté, så har ju såklart Qatar även då liksom regimen tagits in i UEFA. Och det skrämmande där, det gör ju dem i, inte bara liksom för Qatar, utan det är också en beef mellan dem och Abu Dhabi-gruppen. Alltså de,
och Saudi också.
Alltså Saudi-gänget som sitter och kör ganska hårt med varandra. Och det var ju hot om att City inte skulle få värva mer och sådana saker. Och där sitter då Qatar... Qatars ledare och liksom en av de som inte ens skulle kunna fatta beslutet. Så att det har blivit en rätt geggig sörja. Du, tillbaka till, du nämnde Qatar och jag nämnde Qatar. Och vi hörde också här var den norska liksom, förbundet ställer sig. Det är oerhört stor skillnad på hur Sverige och Norge har hanterat Qatar. Lisa Klaveness som är ordförande i Norska fotbollförbundet gör ju en ganska stark markering på en kongress. Går upp och liksom sätter ner foten. Förbundskaptenen Ståle Solbacken har också varit ute och liksom i samma anda kritiserat. Medan i Sverige så har vi en helt annan hållning. Vad jag förstår, dels har vi pratat om det tidigare, jag och Johanna Frendén har pratat om det också lite grann, att de säger att de håller på med ett långsiktigt projekt. Svenska fotbollförbundet pratar om att de jobbar nära liksom, om det är fack och andra liksom, för att deras rättigheter, gästarbetarna och det här, de ser deras engagemang som långsiktigt. Det innebär ju att de inte kan se en slutpunkt 2022.
Utan de måste åka tillbaka dit sen.
Då måste de ju fortsätta med det här. Eller?
Ja, så har de ju sagt att, liksom, de har ju sagt att de vill inte att det här påverkansarbetet på mänskliga rättigheter i Qatar ska upphöra i samband med VM. Och det har de ju använt som motiv till att de fortsätter åka dit på träningsläger också. Nu är de ju förbjudna av klubbarna att åka dit på träningsläger. Så det är ju slut. Så då är det liksom andra delegationer som ska dit på något sätt tillsammans.
Tror du Karl-Erik Nilsson kommer fortsätta brinna för den här frågan efter? Alltså det blir lite ohederligt kan jag känna. Att Norge och Lisa verkar stå mer själv. Ja. Och liksom så här driver det som liksom det här vill den norska fotbollsrörelsen eller Norges
land. Ja, och det är ju medlemmarna i norsk fotboll har vi haft också.
Men det känns som att Svenska fotbollförbundet inte driver frågan därför att den politiska resan är viktigare för Karl-Erik som sitter i liksom olika utskott i UEFA. Alltså det är bara en känsla man får.
Ja.
För vi är oerhört flata som nation.
Vi har framförallt varit väldigt senfärdiga.
Eller som förbund, ja.
Alltså om du pratar om att Norge tog ledningen i den här frågan ganska mycket. Så har ju Sverige följt Norge lite några sekunder efter hela tiden. Det var ett nytt exempel häromdagen, jag vet inte om ni såg det, att de stängde av Mattias Norman från landslagsspel för att han har gått till en rysk klubb. Och Sverige kommunicerade för några dagar senare att man får inte spela för Sverige heller om man går till en rysk klubb. Att det fanns ingen sån policy innan. Nej. Norge bestämde sig för att skaffa en sån policy. Och med det här som du pratade om, hur hon åkte ner dit och pratade på det här sättet, så man tittar på den svenska hållningen till den här frågan så har den ju vridits allt eftersom trycket har ökat på att den ska vridas ganska mycket. Det hette ju väldigt mycket först när man skulle påverka på plats. Och sen har det blivit mer och mer klarspråk kring det här mästerskapet och så vidare. Men jag tycker vad som är intressant med Karl-Erik, det är att jag har haft många långa intervjuer med honom om det här. Och om Sveriges inställning till FIFA och UEFA. För att på något sätt de organisationerna måste rikta udden mot. Mm. Alltså att det pågår konstigheter i diktaturer är ju liksom, det är vad det är. Det är ju inte hans fel liksom. Mm. Men däremot kan man ju fråga sig, hur jobbar Sverige för att påverka FIFA och UEFA? Och han säger ju om igen, han sa senast till min kollega Petter Landén här i förra veckan att man ska ha förtroende för riktningen som FIFA driver fotbollen i.
Mm.
Det är hans fasta
övertygelse.
Han sa nyligen, det ska man ha.
Men då, det är nästan ett uttalande som gör att man inte kan sitta kvar som ordförande för Svenska fotbollförbundet, känner jag. Så hård är min kritik mot FIFA.
Alltså hans argument är väl att de har... Han menar då till exempel nu när Saudiarabien vill köpa när Saudiarabien vill arrangera VM så har det finns ett bud på bordet då som verkar kunna bli aktuellt här nu när som helst tillsammans med Egypten och Grekland tror jag. Han säger då att det finns inte
snack en hundar-VM alltså.
han säger då att det finns inte en chans att det arrangeras där eftersom då FIFA har lagt om reglerna för vem som får arrangera mästerskap efter Qatar. Så det ska bli intressant att se. Jag har ju svårt att se att det inte finns någon korrelation mellan Gianni Infantinos 9 besök i Riyadh de senaste 4 åren. Eller att han var och tog på en boxningsmatch med Bin Salman för 2 veckor sedan här. Och att Saudiarabien plötsligt skulle få sitt bud liksom undanskuffat på grund av ett nytt regelverk.
Vi har fått besök.
Oh, jävlar.
Där. Leopold är med oss. Otroligt. Wahlstedt. Och så undrar folk så här, vem är Leopold Wahlstedt? Tjena Leopold. Då ska jag berätta för er. Det är Sveriges senaste landslagsmålvakt.
Sveriges tredje bästa målvakt.
Jag är fjärde bästa, men jag tror att i hans eget huvud så är han typ bäst i Sverige. Och har ju liksom, det mest självklara i hans liv är ju att spela i landslaget. Det har liksom bara varit en tidsfråga innan
han
är
där. Som för oss alla.
Som för oss alla. Leopold, det här måste vi kännas hur kul som helst att du äntligen får ta dig tillbaka till Stockholm och sätta på de blågula färgerna.
Ja, det är otroligt stort faktiskt. Om man ser tillbaks ett år så det var då jag gjorde min debut i norska elitserien. Och innan det så hade jag bara spelat division 1 i Norge. Och så var jag i Dalkurd som tredje målvakt. Då hade jag norska division 1 och igår så blev jag inkallad till landslaget. Så det är ganska stort.
Det är väldigt stort och framförallt tycker jag det är häftigt med den här resan du har fått vara ute på, kommit fram i Gnaget och väljer sen att liksom lämna och ta en annan väg till att jobba fram den här drömmen. Har du varit osäker någon gång på att du skulle ta det till toppen när du liksom lämnade AIK, spelade division 1 fotboll?
Eller jag kan börja med, när jag lämnade AIK så då gick jag till Djursholm. Jag lämnade AIK när jag var 15. Så då gick jag vidare till Djursholm. Spelade U17 allsvenskan där. Och sen som sagt U19 också och sen vidare till Dalkurd. Så det är väl egentligen efter Dalkurd som man kan säga att min min resa började. Då jag valde att gå till norska division 1. Och då hade jag tillsammans med min agent och med min familj så satte jag upp så här delmål att ja, men nu går jag till division 1 där i Norge och får lite erfarenhet. Och sen så hade jag som mål att ja, men gå till högsta ligan. Och sen att bli första målvakt i högsta ligan. Och så allt har egentligen varit enligt plan hittills. Och så har det gått väldigt fort, kanske senaste året då, kan man säga.
Vad är det för kvaliteter som du ser? Vad är det som gör att du sticker ut som målvakt?
Jag är väldigt lugn och trygg. Sprider ett lugn på plan och väldigt reflexsnabb, bra en mot en, ja, bra med fötterna.
Det är ju många som hoppas på det där samtalet som du fick då, fortfarande, att drömmen lever. Var det en överraskning för dig också, med all respekt? Eller hade du det på känn?
Ja, nej, jag visste att jag var med i bruttotruppen. Det fick jag veta för en och en halv vecka sedan. När den togs ut, så jag visste att jag var med i... ja, de har väl kanske... Jag vet faktiskt inte hur många målvakter de har, men jag
skulle gissa
på 6-7 stycken. Aha. Mm.
Där var jag med faktiskt. Ja.
6-7 stycken i bruttotruppen. Mm. Och sen var det ju uttagning, och då blev jag inte uttagen. Så då tänkte jag, okej, men då är jag någon slags reserv. Mm. Så visste jag inte om jag var första, andra eller tredje. Så då bokade jag faktiskt en resa med min flickvän till Mallorca.
Oj!
Men i alla fall, så jag visste att det var med i bruttotruppen. Och så igår så hade vi träning. Så var jag nere i gymmet och körde, och så kom jag upp från träningen. Och så hade jag ett sms från ett okänt nummer, så stod det bara: tjena, kan du slå mig en signal? MVH Jan Andersson.
Nej!
Coolt! Okej, ringde du med en gång eller ringde du någon annan först och berättade att du har fått ett sms?
Och framförallt, eller? Vilken polare tänkte du att det var som jävlades med dig?
Exakt.
Nej, jag hade det ju... Det är klart, pulsen gick upp och jag fick... mina lagkamrater var ju där, så då visade jag för dem och så började de hypa lite. Och sen så ringde jag egentligen ganska, ganska snabbt.
Skulle varit lite coolare om du väntat. Väntat några timmar.
Du får ringa.
Du får ringa. Jag textar tillbaka. Ringer du gärna upp mig när du kan.
Fan vad mäktigt.
Ja, det är coolt.
Och så ringde jag upp han och så berättade han om att han ville kalla in mig och allt det där.
Sa han då liksom så här: jag har följt dig länge, jag har bra koll på dig, eller hur? Hur gick snacket? För både du och jag vet ju att Janne har noll koll på det, utan det är Mats Elvendal som har full koll på det.
Ja, han sa att Mats har följt med, och han följer många målvakter. Och, så att du var ganska rätt på det där.
Janne, du, jag skulle ringa någon som heter Leopold. Är det du som är målvakten? Mats sa att jag skulle ringa dig. Nej, men det är ändå mäktigt. Det här är jävligt coolt. Men vad tänker du då kring din... Du är odd nu. Vad tar du vägen?
Ja, det får vi se. Jag har ju kontrakt ut nästa år. Men jag tror, jag känner att... och klubben också, att det är, kanske nu till vintern, att det kan hända någonting.
Locka Sverige?
Lockar och lockar. Då är jag närmare till flickvännen, det är väl det. Hon bor i Stockholm så.
Ja, nej, det är fan skönt att du ska få komma hem till Sverige. Käka lite köttbullar och känna på en positiv stämning som vilar över samhället.
Och landslaget.
Och landslaget. Så att du kommer in hem till... kan det inte vara bättre? Ha det gött! Tack, tack! Såg du matcherna igår, eller?
Ja, i Allsvenskan.
Ja,
ja.
Satan, de har ett bra tryck i den här telefonkiosken nu. Vi har haft några matcher.
Det är bra stämning.
Ja, Molde och sen så mot Blåvitt igår. Och en som ändå får man säga levererar är ju den som är med oss nu.
Tjena, tjena. Nu hör ni mig.
Ja, nu har vi dig, Viktor.
God morgon.
Tjena, god morgon.
God morgon. Senaste gången vi sågs var ju på en bensinmack alldeles i närheten här. Men nu har det ju fryst och det var inte fryst på det sättet. Viktor, kan bara ta dig, det är era perspektiv, Viktor Edvardsen.
Han har varit en utmärkt värvning för Djurgården.
Ja, och han har också någonting annat som jag tycker är häftigt. Men inte be om ursäkt för sig när man kliver in på en fotbollsplan. Alltså har den här auran av att vilja avgöra, vilja vara liksom, eller avgörande i det man håller på med. Hattrick igår, berätta först om matchen och du har också nåtts av den kritik från Blåvitt mot straffarna, att det inte ska vara straffar. Hur ser du på dels din insats och straffsituationerna?
När man ska börja med min så är det ju en bra prestation från min sida. Det var äntligen få göra mål och få krydda det med tre, inte helt fel. Sen så straffarna i sig, nu när jag kollat efterhand så är de ju tveksamma. Men det är alltid skönt att få med sig sådana ändå.
Berätta om trycket som ni har i Djurgården nu som grupp, som klubb, som ja, men medlemmar, det som händer på läktaren. Det måste vara en unikt häftig situation att vara i.
Jo, så är det. Vi har inte torskat i Allsvenskan sen vi mötte Kalmar borta, så att goet som är i laget är helt fantastiskt. Och även vårat spel i Europa och hur vi presterar där gör ju inte saken sämre, och vi har ett fantastiskt stöd i med- och motgång hela tiden, så att det är otroligt häftigt att få uppleva de här matcherna nu som vi ändå spelar.
Det känns ju som du väldigt snabbt har kommit in i den så kallade Djurgårdsfamiljen. Vad är det som gör, tror du, att ni har fungerat så bra? Nu pratar jag inte bara om spelmässigt. Det känns som att du har omfamnat hela begreppet Djurgården. Alltså med, du ser ut som att du verkligen har hamnat rätt.
Ja, men jag håller med. Jag tror kanske det har med min attityd att göra till en början. Jag står för allt jag säger och tycker och tänker. Sen så kan det ju bli fel och det kan bli rätt. Men min attityd tror jag har saknats lite i Djurgården. De har haft några spelare som alltså Mange eller Kylle och sådär innan. Men nu fick de en till och slipper dra det stora lasset själva hela tiden.
Jag tänker den här säsongen, alla pratar om att ni är slitna nu med både Europaspel och spel i Allsvenskan. Jag tänker också på byta av underlag med den här ganska aggressiva plastgräset som ni har på där borta i telefonkiosken. Och sen ska ni ut och spela på gräs. Märker du av att sånt sliter mycket på dig?
Nej, faktiskt inte. Jag är ju den generationen som uppväxtar med konstgräs. Alla möjliga typer av konstgräs, så att jag just nu tar jag inte stryk av det i alla fall.
Du är ung och fortfarande.
Ja. Tack för att du säger det.
Varsågod.
Nej, skämt åsido så är det liksom, det är bara att köra på, så får man ta de smällarna då.
Jag har hållit mig borta från Göteborgs surret så gott det går, men vi måste ändå ta sms:et du skickade till din brorsa efter matchen igår. Vad skrev du då? Han stod ju i klacken.
Jag behövde inte skriva någonting. Han var utanför arenan när jag kom ut. Så att,
ja, fattar.
Ja, så det var inga jätteallvarliga grejer. Så här, utan han var glad för min skull. Och då, han sa det innan att han trodde att jag skulle göra två mål. Så att, nu är det tre istället.
Bara för att. Jag har en fråga. Och det är ju egentligen inte om det här av hur vidare du ska spela eller så här, men just så här, att om man är supporter som du har varit eller som vi är, och man liksom man hejar på sitt lag, då att sen liksom göra tre mål mot det laget, det är väl klart att på en liksom existentiellt plan så blir det väl en, alltså nu är inte jag ens i närheten, men jag hade tyckt det hade varit väldigt udda att göra tre kassar mot Gnaget som man har stått på läktaren och liksom supportrat. Finns det någon sån liksom tanke i dig när du lämnar det matchen, eller att det är just blåvitt och den historien ni har? Och då tänker jag inte som spelaren Viktor, utan mer som supporten.
Jo, så är det. Men mötet nere i Göteborg var mycket mer känsligt med tanke på att det är där man har stått på läktaren och alla familjemedlemmar och mina vänner som var på matcherna. Och så det är klart att det var speciellt igår. Och typ så här hur man ska fira, och man vill inte fira för mycket för att provocera dem och sådana grejer. Men jag tycker ändå jag behöll det på en behaglig nivå. Och jag var noga med att mitt första målfirande var pikat mot min bror och sådär. Så att sen blir det allt folk som blir förbannade ändå.
Det är ju ofrånkomligt.
Det tenderar att bli så.
Ja, det är ju så det är. Och du sa också igår så här att du ska inte säga för mycket. Du har mycket tankar om blåvitt. Är det i relation till dig själv eller hur klubben sköts som du har tankar kring blåvitt? Alltså är det hur behandlade dig när du var ung och kom fram? Är det det som är, eller är det hur de sköter klubben idag?
Nej, det är där. Folk vet inte om hur det har varit. Alltså jag ångrar inte min tid i Göteborg. Så vi hade ett av Sveriges bästa årskullar när jag var där. Hade vi som var där då fått chansen nu, så hade det sett helt annorlunda ut med tanke på hur mycket ungdomar de tar fram nu som gör det hur bra som helst. Men jag tror att orsaken varför jag inte fick Olarsson faktiskt vet jag inte, men jag tror att saker och ting kunde skötas mycket snyggare än vad du gjorde då.
Ja, men satan var glada de här i Djurgården att det sköttes dåligt, för annars hade inte du sänkt blåvitt igår med tre kassar.
Nej, så är det. Men jag är glad över den resan jag gjort och den långa vägen jag ändå har tagit. Då jag har fått uppleva mycket saker på vägen.
Du, tusen tack Viktor för att du var med den här morgonen. Ta det lugnt under dagen. Njut av allt som går att njuta i Stockholm. Härligt. Vi ses imorgon, då är Jesper tillbaka.
Trevligt.
Du är här med en lista antagligen.
Jajamän.
Och Noah, vad gör du i veckan? Vad händer?
Jag ska ha Friends idag och prata med Leopold.
Ja.
Eller vem det nu är. Det är Janne idag i alla fall.
Landslagsfokus på dig den här veckan.
Ja, precis.
Härligt. Lycka till med det.
Tack.
Nations League. Om det är något som har det förklarats finns Noah på Twitter.
Jättegärna.
Vi ses imorgon.
Fotbollsmorgon presenteras i samarbete med Telia. Samla sporten med alla matcher från UEFA Champions League, Allsvenskan, Superettan och SHL i ett paket. ATG. Odds på Premier League, Allsvenskan och all världens fotboll.